Kapitel 6. Deskriptivt eller preskriptivt. Det hade gått ett par veckor sedan Kallvik senast hade samtalat med Sture och Claes. Det hade varit en del annat att stå i med i församlingsarbetet. En av de äldre medlemmarna hade gått bort och Kallvik hade tillbringat mycket tid vid hans dödsbädd de sista dagarna. I hans församling skulle man inte behöva känna sig ensam och övergiven när man låg på sitt yttersta. Att få följa en själ under de sista stegen var något av det största och finaste han som pastor kunde få vara med om, så han såg det inte direkt som något betungande utan snarare som en förmån. Men under dagarna som hade gått hade han ändå ofta skänkt Trätobröderna en tanke. Hade den sed han hade försökt så ut i deras hjärtan burit någon frukt? Med Sture hade det senast varit rätt positivt mot slutet, men hur låg det till nu? Och Claes hade visst träffat sin tidigare själasörjare August, som man kunde kanske förvänta sig att det fanns ytterligare en del att reda upp efter det. Imorgon var det lördag och alla torde vara hemma vid. Då skulle han allt gå på rond hos grannarna. När morgondagen kom gick han först till Fredrik. Denne verkade lite besvärad och Kallvik gjorde sig stor möda att försöka lista ut vad som plågade honom. Han antog att August torde ha något med saken att göra eftersom han hade besökt orten och hållit en serie predikningar i det missionshus som Fredrik fortfarande såg som sitt andliga hem. Men idag verkade Fredrik väldigt besvärad av Distos närvaro. När de hade samtalat en god stund och då Fredrik inte ville kläcka ur sig vad som oroade honom, frågade Kallvik vad som tryckte honom. Ja, egentligen är det inget jag vill prata om, men du lär nog få reda på det på andra vägar i alla fall, förr eller senare. Det gäller Sture här, förstår du. Det sägs att han har fått tycke för världen. Ja, så, vem säger så? Kallvik satte snabbt ihop ett och ett och insåg att det nog var Claes som var ingenjören bakom detta. Ja, men du förstår, man pratar i grannskapet om att han har börjat röra sig på nattklubbar inne i stan. Det har blivit en del sena nätter och så har han haft med sig damfrämmande också. Över natten dessutom. Okej, varifrån har du fått den informationen? Nej, men du vet, Claes bor ju vägg i vägg och han kom hit en kväll förra veckan och ville lätta sitt hjärta. Det var så tungt att bära för honom ensam, sa han. Ja, det förstår jag väl, att det är jobbigt att bära andra kristnas syndabörda. Och det är ju i alla fall i någon mening bibliskt att bära varandras bördor och därigenom uppfylla Kristi lag. Problemet är bara det, att sammanhanget där det här står, i Galaterbrevet 6, handlar om hur man på ett kristligt sätt bär en annans börda. Aposteln skriver om hur man ska handla mot den som har ertappats med en överträdelse. Att man med mild ande ska upprätta en sådan, men med viss försiktighet så att man inte också själv blir frestad. Det kristliga sättet att upprätta en broder är att gå och prata med honom på tu man hand. Det borde Claes ha gjort om han har ertappat sin broder med att begå en synd och inte genast springa över till grannen. Jag blir så upprörd. När ska det här gå upp för Guds barn? Jag visste att du skulle reagera så. Det var därför jag tvekade att ta upp saken. Men när du frågade ut mig på det där sättet så kunde jag ju inget annat än säga det. Det har nu känts så förfärligt svårt att gå till Sture med såna förebråelser. Man vill ju inte få ovett över sig och vi har ju haft en bra relation sedan han flyttade hit och den vill man inte gärna mista. Rent mänskligt kan jag förstå den tanken. Också Paulus hade ibland aningar om att det han sa eller skrev till en viss församling inte skulle falla i god jord. Han frågade till exempel galaterna, har jag nu blivit er fiende genom att säga er sanningen? Vi ska naturligtvis noggrant välja våra ord och hur vi lägger fram saker och ting. Ja, helt enkelt göra vårt yttersta så att sättet vi säger saker på inte slår igen dörrar. Vi behöver komma runt den felande broderns gamla natur. Stöter vi oss med den? Om vi till exempel använder kränkande ord, då är allt förlorat. Aposteln sa ju att tillrättavisningen ska ske med mild ande. Men själva sakinnehållet får vi hämta från Guds älskande hjärta. Det är inte upp till oss att bestämma vilken Guds vilja är angående hur vi människor ska leva våra liv. Guds vilja finns uppenbarad i skriften, och den, ja bara den, ska vara innehållet i vår förmaning. Hur Guds vilja, i det här fallet lagen, sedan tas emot av den som förmanas är något som bara den heliga ande kan påverka. Han kan skapa tro på det lagen säger och så verka ånger och ett hjärta som är väl förberett för evangelium. Vi får be Gud bevara vänskapsrelationer där det är möjligt, men vi ska veta att när det gäller synd och förlåtelse handlar det om något mycket allvarligare än jordiska vänskapsband. Det är Guds vänskap som står på spel. Guds eviga vänskap. Jo, det är klart. Det är allvarligt när en medbroder börjar leva i synd. Men på något sätt är det som om det jordiska ändå skulle vara närmare än det eviga och himmelska. Jag menar, nästan alla människor omkring en verkar leva här på jorden utan att skänka Gud en tanke. Och man blir så lätt påverkad av världens gång. Ja, man kommer på något sätt bort från tanken att vi faktiskt lever våra liv inför Guds allseende ögon. Där sa du något klokt, min vän. Jag slår själv också allt oftare av tanken att det är så dragigt och kallt här inne i hjärtat. Kallvik höll handen på bröstet och var tyst en lång stund. Man känner hur världens kalla vindar på ett kusligt sätt gör en likgiltig för Gud och det som hör det kristna livet till. Varför skulle jag spendera tid på bön och andakt när det finns så mycket annat som frågar efter min uppmärksamhet? Varför Bibeln framom tv, kultur och sociala medier? Och så går en kväll och en till, ja kanske många, utan att man öppnar Bibeln för att läsa något till den egna själens uppbyggelse. Jo du, jag känner precis igen mig i det du säger, att det jordiska är oss så nära. Och det gör oss tröga när det kommer till att göra goda gärningar, till exempel gå och upprätta en broder. Men det finns bara en kraftkälla, bara ett ljus som kan skingra världens mörker i vår själ, Guds nåds evangelium. Det blir så lätt att man mellan gångerna glömmer bort vad bibelläsningen ger, att man låter bli att ta fram Bibeln. Men när man gör det och läser ett stycke, så blir man nästan förvånad över kraften som finns i ordet och den frid som den förmedlar. Men sedan är ju djävulen snabbt framme igen med sin marknadsföringskampanj för sociala medier och allt annat som finns att göra, istället för att ta fram Bibeln igen. Ja, nu har vi kommit bort från det ursprungliga ämnet, Sture. I första hand Claes och i andra hand du borde ha gått för att prata med honom. Det var väl därifrån vi förirrade oss in på ämnet världens sövande mörker och botemedlet mot det. Jo, det var väl så. Jag antar att nästa steg för mig är att gå till Sture nu då. Det skulle egentligen vara Claes uppgift, men det är lite inflammerat i den relationen från förr, så det kunde vara en idé att du går istället. Apropå Claes, jag förstod att du fört en del samtal med honom om relationen till Sture redan. Ja, det stämmer. Jag förstod att ni pratat om Stures öldrickande och hur man som kristen ska förhålla sig till alkohol. Claes berättade om det när August från Vindbäcken var på besök här för en tid sedan. Claes var väl, kan man säga, lite förvånad över din hållning till alkoholen och menade att du var lite för eftergiven där. Eftergiven? Det kan man väl också anse att jag är, men det är nog så att i en evangelisk-luthersk kyrka är pastorns roll inte att efter eget välbefinnande komma med förbud och påbud som någon medeltida romersk katolsk pater, utan han är kallad att predika lag och evangelium. En pastor får inte ha någon egen agenda utan ska hålla sig till sin uppdragsgivare. Alltså att försöka föra människor till tro och därefter att fostra dem i tron till goda gärningar. Pastorns uppgift är att predika allt Guds ord och varken lägga till något eller låta bli att lyfta fram något. Så om man talar om en pastor som eftergiven och med det menar att han underlåter att lyfta fram något Guds ord, så är det en allvarlig anklagelse. Gud hotar att ta ifrån den som gör så hans del i livets träd och i den heliga staden. det är som man skälver vid tanken. Men kan det verkligen ha varit det som låg i Klas ord om eftergivenhet, att jag underhåller någon allvaret i Guds ord? Jag kan inte säkert säga, du får väl tala med honom om det. Okej, går du till Sture så går jag till Klas. Men hur är det annars då? Med troslivet, tänkte jag. Ja, det är väl inte särskilt med det. Men det måste jag väl medge att jag fick en del att tänka på från Sätterbos kvällspredikan i kyrkan för några veckor sedan. Den om den kristliga friheten. Ja, så. Ja, det var verkligen ett klart evangelium han la fram där. Det är sällan man får höra sånt i missionshuset, så okonstlat och kristocentriskt. Men det ska sägas att jag nog starkt tvivlar på att ni lutheraner har helt torrt på fötterna angående söndagen och vissa andra frågor. Bland annat det där med att dricka alkohol. Men jag tyckte Sätterbo utlade texten på ett bra sätt och förankrade den bra i dess sammanhang. Det är för övrigt konstigt med evangelium. Man hinner nästan bara höra det en gång så glömmer man så snabbt bort vad det ytterst handlar om. Jo, visst var det mycket uppbygglig predikan. Jag vet att de evangeliska kärnfrågorna är viktiga för Sätterbo. Han har berättat hur han själv haft svårigheter att se klart på nåden och därför är nåden numera så kär för honom. Så väl känner jag kaplanen att när han predikar om rättfärdiggörelsen och nåden, då vet jag att han talar ur sitt hjärtas djup. Men visst är det så med mig också, att om jag inte regelbundet går till beläggställena för läran om rättfärdiggörelsen, Romarbrevet kapitel 3-5 och Galaterbrevet, så blir det snabbt dimmigt för de andliga ögonen. Det är ju också det som djävulen vill. Förlorar vi nådens sol ur sikte så förlorar vi väldigt snabbt fokus på himlavägen. Då blir det gnabb och strider bland Guds barn och vi får en lagisk ande. Nitälskan för Gud finns nog där, men motivationen för det vi försöker göra hämtar vi från lagen istället för från evangelium. I Amerika talar de om att vårt tal och våra gärningar behöver vara gospel-motivated, motiverade av evangeliet, annars blir det fel. Det är mycket lättare att vi sårar varandra eller handlar kötsligt om vi drivs av lagen. Du kommer ihåg diskussionen vi hade före kvällspredikan. Ja, du framförde ett visst klander mot Nyåkers Albins leverne, sa Kallvik med en lurig blick. Jo, det var väl så. Nu efteråt skäms jag lite för hur jag gick fram. Jag har också insett att du nog hade något att gå efter när det gällde det där du sa om sabbaten och Nya förbundets gudsfolk. Jag kan väl hålla med om att vi kristna i Nya förbundet inte behöver iaktta sabbaten, så därför har nog sjundedagsadventisterna vilse. Men det betyder inte att vi kristna inte skulle ha en gudagiven vilodag precis som Israels barn i Gamla testamentet. Precis som de fick den sjunde dagen, sabbaten, till vilodag, så har Gud gett oss kristna den första dagen, söndagen, till vilodag. Svårare än så behöver det inte vara, enligt mig. Nå, man kan ju diskutera om det var Gud eller kejsar Konstantin som gav oss söndagen som vilodag. Den sistnämnde utfärdade den 7 mars år 321 en lag om att solens ärevördiga dag skulle bli vilodag. Men om det verkligen är så att Gud allsmäktig också har befallt oss att vila på söndagen, då vill jag gärna få ett beläggställe ur skriften som visade. Jag vill minnas att vi inte blev riktigt klara med det här ämnet förra gången vi talades vid. För min del kan vi gärna fortsätta det samtalet här och nu. Din introduktion till temat lät ganska intressant, må jag säga. Kallvik log lite spjuraktigt. Han hade en märklig förmåga att kunna vara rak med den andra samtalsparten, men utan att såra honom. Han hade nog sitt sinne för humor att tacka för det. Vill du förklara för mig, fortsatte Kallvik, hur det gick till när sabbaten bredades som vilodag till förmån för söndagen? Hur kan vi inför sjundedagsadventisterna argumentera för att det behagar Gud att vi firar söndag som vilodag? Okej, låt mig då först poängtera att den första tidens kristna strax efter Jesu uppståndelse började fira gudstjänst den första dagen i veckan. Det berättas till exempel i Apostlagärningarna 20 hur man firade brödsbrytelse den första dagen i veckan. Paulus säger också till de kristna i Korint att de skulle lägga undan offergåvor den första veckodagen, alltså när de firade gudstjänst. Som du ser så har vi Guds ord på att vi ska iaktta söndagen som vilodag eller gudstjänstdag. Som sagt, jag är enig med dig om att sabbaten inte gäller de kristna. Men liksom Gud vilade en dag i skapelseveckan så vill han nog att vi gör det också, fast den veckodagen inte behöver vara densamma. Jag tror att vi människor är funtade på ett sådant sätt att vi behöver en dag i veckan för vila. Jag måste väl medge att jag ventilerade saken med August när han var här. Och jag fick lite input av honom också, så jag ska väl inte ta åt mig hela äran. Äras den som äras bör, att den första tidens kristna höll söndagen i särskild ära är väl omvittnad. Men var i texterna hittade du det där med att söndagen skulle vara en vilodag, en sabbatsdag? Att man samlas till gudstjänst en viss dag innebär ju inte per automatik att man varken kan eller vill avhålla sig från arbete under återstoden av den dagen. Eller hur? Det står ju för övrigt också om de första kristna att de varje dag troget och enigt var tillsammans i templet. Följer då av det att de inte alls arbetade, varken den första dagen eller någon annan? Nej, ingalunda. Vi ska komma ihåg att de första kristna i Judén levde i ett judiskt samhälle där sabbatslagarna fortfarande iakttogs allmänt. Det innebar att de första kristna var mer eller mindre tvungna att iaktta den judiska sabbaten. Samhället stod ju stilla den dagen och det gick inte att bedriva affärer. Dessutom hade inte alla bitar fallit på plats än när det gällde hur de judar som blivit omvända till kristendomen skulle förhålla sig till Mose lag. Så sabbaten iakttog man den första tiden på judekristet håll. Om man sedan ännu skulle ha haft den första dagen i veckan som vilodag, så betyder det att man skulle ha haft två lediga dagar i veckan. Och så moderna var nog inte de första kristna. De skulle helt säkert ha hamnat på sidan av samhället. Tvärtom vet man att de första kristna firade gudstjänst före soluppgången den första dagen i veckan, alltså innan arbetsdagen började. Det motsvaras i vår tid av att vi skulle fira gudstjänst tidigt på måndag morgon innan vi går till jobbet, skolan eller vad vi nu har på agendan. Den första dagen i veckan var för de första kristna vad måndagen är för oss idag, en arbetsdag. Men den var samtidigt en särskild gudstjänstdag eftersom Herren hade uppstått från de döda den dagen. Jag är nog lite skeptisk till dina teorier. Gör du det månne lite för enkelt? Hur skulle söndagen ha kunnat utvecklas till vad den är idag för de flesta kristna om det inte finns ett gudomligt påbud om att vi inte ska arbeta den dagen? Tänk hur det har genomsyrat hela vårt samhälle. Att det har genomsyrat vårt samhälle rent av på ett positivt sätt är odiskutabelt. Jag kan låna dig Edvin Viréns bok När högtid stundar, som jag visst nämnde senast vi talades vid. Där finns ett kapitel om söndagen och hur den har blivit till vad den är idag. Men att den har fått en särställning i vår tid är inget argument för att det skulle finnas ett gudomligt påbud att man måste iaktta den. Guds vilja ska man söka i skriften och inte i olika samhällsfenomen. Du kan ju samtidigt läsa om hur våra andra kristna helgdagar kommit till. Det finns ju inga gudomliga påbud om att vi ska fira till exempel jul, påsk, pingst eller Kristi himmelsfärd, utan det är högtider som den kristna kyrkan antingen övertagit från judendomen och i ett nytt innehåll, eller själv börjat fira. Men någon befallning från Gud angående dessa dagar finns inte. Visst har de fått ett stort genomslag i vårt samhälle. Jag kommer ihåg från min barndom att de äldre kvinnorna i min hemby kunde ondgöra sig över de röda dagarna i kalendern runt jul och nyår, eftersom de inte kunde ta i sticksömmen. Och vi barn höll på att gå upp i limningen på långfredagen när vi inte fick gå ut. Men det faktum att dessa högtider genomsyrar vårt samhälle bevisar inte deras gudomliga ursprung. Avlatshandeln var mot slutet av medeltiden rätt utbredd, men det är inget bevis för att den är biblisk. Men förstå mig rätt, det finns många positiva saker med att firandet av söndagen och andra högtider har haft och fortfarande har en sådan utbredning i vårt samhälle. Det ger möjlighet för familjemedlemmar att umgås. Man får tid att gå ut i naturen. Ja, stora delar av samhället tystnar för en stund. Det är något som också uppskattas av många icke-kristna som inte går i kyrkan om söndagarna. Men ingenting av det bevisar att söndagen är en vilodag som Gud har befallt oss att iaktta. Nej, min vän, du får nog allt gå till skriften om du vill övertyga mig, sa Kallvik med ett vänligt leende. Men det har jag ju redan gjort när jag hänvisade till Apostlagärningarna 20, där det beskrivs hur man i Troas var samlade för att bryta brödet. Beskrivs var minsann det rätta ordet. Att en företeelse omvittnas är inte detsamma som att den påbjuds. Man måste skilja mellan deskriptiva och preskriptiva bibelställen. De första beskriver vad som hände och de senare är föreskrifter, det är att något påbjuds eller förbjuds. Stället i Apostlagärningarna 20 är klart beskrivande till sin natur. Som vi redan konstaterade står inte de första kristnas gudstjänstfirande på den första veckodagen i någon konflikt med att de också arbetade den dagen. Nåväl, jag får väl fundera lite mer på saken. Du förstår, jag vill ju inte ge dig rätt så där enkelt. Lite motstånd behöver du få. Kalvi killade det gick att samtala med Fredrik i en humoristisk anda. Fredrik gick framåt i sin förståelse av kristendomen och på den vandringen ville pastorn gärna vara hans medvandrare. Så mycket bättre då, om det kunde ske i god anda. Men du, hur ska vi göra med Sture nu? Ska jag gå över till honom eller borde du göra det? Du är väl ändå hans pastor? Ifall jag ska göra det så vill jag helst göra det med en gång. Kallvik funderade en stund. Efter samtalet nyss var han ganska osäker på om det sist och slutligen var så klokt att sända Fredrik till Sture. Att föra felande bröder till rätta, om nu ryktet stämde, förutsätter att man kan tillämpa lag och evangelium. Och Kallvik hade inget större förtroende för att vare sig Fredrik eller Claes var särskilt långt hunna i den färdigheten ännu. Det sista kunde bli värre än det första. Kanske det är bäst att jag går själv i alla fall. För mig får du gärna ta det, svarade Fredrik, uppenbart lättad. Vad gör då, sa Kallvik. Sätt dig nu ner med din bibel och be att den heliga ande ska öppna dina ögon så att du förstår vad du läser.